P1, Sveriges Radio.
Hur många plagg ska en samtida garderob innehålla? Det finns faktiskt svar på det. 85 stycken. I alla fall om man ska tro tankesmedjan Hot or Cold Institute i Berlin som 2022 publicerade en undersökning om hur en hållbar garderob i ett land med 4 årstider bör se ut om Parisavtalets mål ska nås. Andra sätt att minska kläders klimatavtryck är att köpa second hand, laga trasiga plagg och använda de kläder vi har längre och inte köpa fler än 5 plagg om året enligt en annan rapport. Men gör vi det? Nej.
Ja, men alltså här är det ju då 2 stora lådor som är helt fullproppade med kläder. Det finns ju inget plagg här som är vikt.
Det var värre än vad du trodde.
Ja, men det här vet jag liksom inte riktigt vad som pågår. Varför ligger alla kläder nedslängda bara i stora lådor?
Välkommen till Stil, jag heter Susanne Ljung och idag ska vi en gång slå upp garderobsdörrarna för att se om det går att få någon ordning på alla de många kläder vi har och än fler som vi hela tiden skaffar oss. För även om många säger att ja, men jag köper inte så mycket kläder, så gör vi det rent generellt. För antalet plagg vi äger bara ökar och har så gjort konstant under de senaste decennierna. För kläderna har blivit billigare och billigare att köpa. Kanske för billiga, menar många som månar om miljö och klimat. Men de allt lägre priserna har också förändrat vår syn på kläder och deras värde. Från att det varit något som man vårdade och värnade om har kläder blivit till en vanlig vara som vilken som helst. Enligt en undersökning som second hand-butikskedjan Myrorna gjorde för ett par år sedan så köper vi svenska drygt 13 kilo nyproducerade plagg om året. Och många av dem blir hängande i garderoben. För i samma undersökning sa 89% av de 1000 tillfrågade personerna att deras garderober var fulla av kläder som de inte använde av olika anledningar. Det kunde bero på att plaggen var i fel storlek, eller att de hade tröttnat på dem, eller att de hade gjort ett felköp. Eller att de inte ansåg sig ha tid att städa och sortera, eller lust. Eller så var garderoben full med plagg som de inte kunde eller ville göra sig av med efter att de bar på en historia. Affektionsvärdet var kort sagt högt. Just den saken ska vi snart återkomma till. Problemet med överfulla garderober har förstås även lett till nya affärsmöjligheter. Under de senaste åren har till exempel en ny typ av digitala verktyg dykt upp för att hjälpa till med att bringa ordning i garderoben, så kallade garderobsapp. För visst finns det appar även för det här. I sin marknadsföring understryker många av de här tjänsterna att våra garderobers potential är underutnyttjad. De pekar på undersökningar som visar att de flesta oftast bara använder omkring 20% av plaggen i sin garderob. Men genom den digitala hjälpen kan man få syn på de många möjligheter som gömmer sig i det man redan äger. Flera år innan dessa appar började lanseras hade datanörden Olof Hoverfeldt i Helsingfors börjat reflektera kring hur dålig överblick han faktiskt hade av sin användning och konsumtion av kläder. Och i en tid då allt från vår nattsömn, vikt och steg går att mäta, räkna och hålla koll på, så bestämde han sig för att han varje dag skulle börja anteckna vilka kläder han bar.
Det här började 2017 när jag började fundera så här att ja, jag köper rätt värdefulla kläder men ibland också förmånliga kläder. Och så funderar jag så här att lönar det sig att göra så? Gör jag liksom vettiga val?
Skulle du säga att du är en sån person som gillar statistik?
Det kan man verkligen säga. Jag kan väl se mig själv som en sorts datanörd också. Att det liksom hela började med ren nyfikenhet. Jag undrar hur det står till med min garderob och hur jag verkligen använder sakerna.
Ja, i sitt jobb som så kallad strategy and business design konsult hade Olof Hovefelt arbetat mycket med datadrivet beslutsfattande. Så det kom naturligt för honom att vilja ta reda på om till exempel de dyrare kragskjortorna han ofta bär håller längre än de billiga. Han ville veta, svart på vitt, vad hans kläder kostar i långa loppet.
Vad kostar en sån här kragskjorta i drift?
Det här tankesättet går under det engelska namnet cost by wear, det vill säga att istället för att bara stirra sig blind på prislappen så ska man dividera den med hur många gånger man tror plagget kommer att bäras. Och detta sätt att räkna är något många kvinnor sedan länge utgått från i sin klädkonsumtion.
Så liksom tanken kring cost per wear har funnits. Det har jag märkt här under åren är att den har använts som en tanke konceptuellt. Men problemet har varit, och fortfarande är problemet samma, att vi vet inte hur många gånger vi faktiskt använder våra kläder. Och det är någonting som jag har sett, att vi överskattar hur vi använder våra kläder. Och därför tänker jag också att det räcker inte att ha en konceptuell idé om det så att säga, utan man borde ha någorlunda korrekt data under också som underlag för sina beslut.
Olof Hovefelt ville ta det ett steg längre och faktiskt ta reda på exakt hur många gånger hans kläder blev använda.
Som så många dataexperiment så började jag då med en Excel-tabell. Det är det enklaste. Så jag gick igenom hela min garderob och la in dem i Excel. Delade in plaggen i kategorier enligt då jackor, byxor, skor och så vidare.
Varenda litet plagg lades in ner på strumpnivå. Han ville ju ta reda på exakt vad det kostar att vara klädd, så då fick inga kläder förbises.
Och just med strumpor och underkläder så är det så att då, i och med de plaggen i vissa fall är precis likadana, så då har jag lagt till en siffra på tvättlappen där, så jag kan känna igen att det här var den svarta t-tröjan och det här var den svarta t-tröjan. Så, för det är viktigt att följa med verkligt varenda plagg som plagg, inte som en av de här, utan verkligen den här. För då kan man se att den här höll i, låt oss säga, 25 gånger och den höll i 39 gånger. Så också för strumporna så följer jag med precis vilket par jag använder.
But seriously, I actually have a way normal life for a teenage girl. I mean, I get up, I brush my teeth and I pick out my school clothes.
Redan 1995 lekte filmen Clueless med idén om ett dataprogram som kunde matcha snygga outfits. I en scen syns huvudkaraktären Cher bläddra på en tjockskärm och få upp sin idag ikoniska gulsvartrutiga dress. Och långt mycket mer än att erbjuda möjlighet till statistikföring så är det just att få hjälp att hitta så kallade outfits som många av garderobsapparna trycker på som sin förtjänst. Idag finns det till och med dem där artificiell intelligens tar fram klädkombinationer åt användaren. Och den uppgivna känslan av att inte ha något att ta på sig, trots att man i realiteten äger massa kläder, ja, den lovar apparna lösa. För apparna säger sig kunna återuppväcka klädkreativitet när användaren får möjlighet att fritt leka med digitala versioner av sina plagg.
Istället för att liksom behöva ställa mig och fysiskt ta på mig alla kläder och testa med accessoarer och skor och jackor och grejer, så kan jag vara jättekreativ och hitta på massor med roliga outfitkombinationer när jag ser på en serie, sitter i soffan eller när jag ligger och ska sova på kvällen eller vad det än kan vara.
I Luleå når jag sociala medier-kreatören Malin Osén, som var tidig med att ta till sig det nya digitala garderobsverktyget. Direkt när hon hade talat om fenomenet blev hon riktigt nyfiken.
Jag laddade ner några stycken, minns jag, och så började jag som prova att lägga in klädesplagg i några olika appar för att hitta liksom vilka jag tyckte bäst om.
Minns du vad det var som lockade dig med att börja använda en garderobsapp?
Ja, alltså i lägenheten där jag och min sambo bor så har vi har en garderob egentligen som vi delar på det garderobsutrymmet. Så att jag har inte överdrivet mycket plats och väldigt mycket kläder kan man väl säga, för att jag har ett stort klädintresse. Så att det började bli lite trångt i min garderob och vi har också så här skjutdörrar, så att det är ibland lite svårt att öppna upp hela garderoben och som kunna stå och typ bläddra igenom mina plagg. Så jag kände att jag hade typ inte riktigt koll på vad som fanns i min garderob. Att jag kände att jag ser inte ens hälften av plaggen som jag äger. så att de är intryckta i något hörn eller de ligger längst bak i någon liksom trådback. Jag kände dels så här, oj vad skönt att få den här överblicken, att kunna ha allting i en app och typ kunna scrolla bland mina plagg så att jag liksom inte glömmer bort vad jag har för kläder.
Och det var också det där med att kunna förbereda olika klädkombinationer som lockade.
Jag är en sån som gillar att planera och planerar gärna mina outfits i förväg om jag ska någonstans eller bara om jag ska till jobbet. Och jag kände ofta att jag stod på kvällarna när jag var nyduschad, lite så här rödflammig i ansiktet och liksom ingenting såg bra ut. Och så försökte jag då stå och plocka ihop någon outfit jag ska ha på mig. Och det blev bara jobbigare och jobbigare. Att jag kände som att jag fick aldrig ihop några bra outfits. Och att då kunna istället liksom lägga mig i sängen och skapa outfit-collage i en app. Det kändes som världens lifehack.
Av alla olika appar Malin Rosén testade valde hon till slut ut en svensk app för att skapa sin digitala garderob. Och initialt var det ett stort arbete som låg framför henne.
Jag är en sån som gillar att göra saker väldigt ordentligt. Så att för mig så tog det väldigt lång tid att lägga in allting. Men idag så tror jag att det är många såna här klädappar som har någon slags funktion att man kan plocka bilder från klädmärkens egna hemsidor så att man måste liksom inte fota alla plagg själv. Men när jag startade upp min digitala garderob så gjorde jag så att jag plockade ut alla mina plagg ur min garderob. Jag la dem på vardagsrumsgolvet lite snyggt så här och fotade av alltså varenda plagg och alla lappar för att jag ville lägga in också material och sådana saker. Så det tog liksom flera dagar att bara fota och sen satt jag på kvällarna och la in det här i appen då.
Och det var det där initiala steget som var den krävande delen med att upprätta garderoben. Sen kunde hon sätta igång och skapa sina klädcollage. Hon säger att hon faktiskt började använda fler av plaggen i sin garderob. Att hon fick syn på vilka kläder hon borde skänka bort. Och hon upplever att hon fick en djupare förståelse för hur hennes klädstil faktiskt ser ut.
Det är värt för mig att lägga lite extra pengar på att köpa ett par ordentliga, snygga, svarta kostymbyxor. Som passar mig super, super bra för att jag vet att jag använder... Det är mitt alltså mest använda plagg i hela garderoben. Så att jag har bara bättre koll på mig själv och min stil och alla mina plagg som jag har i garderoben.
Men efter allt jobb Malin lagt ner, efter alla klädcollage hon skapat och olika fakta hon lagt tid på att lägga in om varje plagg, så kom det i slutet av förra året en kall dusch.
Det låter så dramatiskt, men det kom som en chock. Jag satt här i soffan innan jul och så fick jag ett mejl. Hej, vi stänger ner. Och jag bara, va? Vad menar ni?
Ja, den svenska appen som var finansierad av H&M-koncernen hade bestämt sig för att stänga ner. Och Malins digitala garderob skulle därmed från en dag till en annan försvinna. Vissa skulle nog då känna att de fått nog och aldrig återvända till en sån tjänst igen, tror Malin. Men för henne fanns det ändå ingen tvekan.
Det var 100% självklart för mig att jag behövde ha en sån här digital garderobsapp. Det var mer frågan om vilken jag skulle ha.
Som tur var hade hon alla de där ambitiösa fotorna sparade. Och idag har hon faktiskt flera olika garderobsappar i sin mobil. En hon främst använder, men ytterligare två med specialiteter hon ibland har nytta av. Och i Finland så är Olof Hoverfelt inne på sitt sjunde år av att anteckna vad han har på sig. Sen han satte igång projektet på nyårsdagen 2018 har kläddokumentationen blivit en given kvällsrutin.
Och jag har faktiskt inte missat en enda dag nu.
Från det där första Excel-arket gick han snart vidare till att bygga ett eget datasystem för projektet som kommit att gå under namnet The Wardrobe Diary Project. Och hans program har idag över 800 användare, de flesta faktiskt boende i Sverige. Och Olof Hoverfelt kan anonymiserat följa det statistiska mönstret över hur dessa använder sina kläder.
I medeltal så har vi 180 plagg i garderoben. Och till ett värde av 75 000 kronor ungefär. Men det finns en stor variation mellan garderober. Så den minsta minimalistiska garderoben är kring 80 plagg. Och den största för tillfället är över 600. Och sen det som folk ser är att ungefär hälften används väldigt, väldigt sällan.
När Olof hade hållit igång sin kläddagbok i 3 år började han skriva om projektet, något som gav det stor uppmärksamhet. Många blev fascinerade av idén och att han lyckats hålla igång det så länge. Men inte alla var positiva. En del ställde sig kritiska till att något så taktilt och för många känsloladdat som våra klädval nu också skulle spåras och optimeras. Och Olof säger att han förstår kritiken och att det skiljer sig från person till person om man tilltalas av de digitala garderobsverktygen. Men han säger att det intuitiva i att välja kläder fortfarande finns kvar för honom. Och med tanke på hur stor del klädindustrin utgör i den globala miljöpåverkan är det kanske ändå till godo om fler får större kunskap om sin klädkonsumtion. Olof Hoverfeldt säger att hans relation till sin garderob förändrats. Han har inte börjat försöka klä sig så ekonomiskt optimalt som möjligt. Snarare har han börjat se på sina kläder som en tillgång det är värt att investera i.
Och nu vet jag vad jag har och så använder jag det. Så jag har sålt och skänkt bort sånt som kan skapa bättre nytta hos någon annan. Så jag bryr mig om och värdesätter mina kläder mer än förut. Och det jag gör också är att jag tar bättre hand om kläderna. Att om någon dragkedja går sönder så vet jag att om jag byter den eller någon enkel grej som en knapp, den kan liksom fördubbla livslängden på det plagget. Jag ser det nu. Jag har ju anat det förr, men nu ser jag verkligen nyttan av att göra så.
Men Olof är tveksam till om garderobsapparna kommer kunna slå igenom så länge som det där initiala stora arbetet krävs av användaren. Men många är de företag som vill lyckas bli den garderobsapp som fångar konsumenterna, förklarar Olof Hoverfeldt.
Det är en sorts lite så här battle for the wardrobes, för det är väldigt värdefull information att veta vad folk har. För tillfället så när man tänker på marknadsföring och reklam och så får man liksom utgå från att ja, nu är det en sån säsong, eller men att kunna få insikt i en garderob och kunna se att du har 2 vinterjackor varav båda är ganska gamla. Aha, det här är ju ganska bra tillfälle kanske att påminna om att nu har vi såna här som så du kanske kunde fundera på och du tycker om den stilen. Så då tänker jag att det är ett väldigt stort spel där digitala garderober kan ha en väldigt lukrativ och väldigt attraktiv roll. Men själv tänker jag att de måste byggas mer eller mindre automatiskt för att de ska kunna slå igenom ordentligt.
Jag är 48 år, jag är mamma och det finns massor av grejer som jag inte längre vill ha på mig. Så sa den amerikanska skådespelerskan och stilförbilden Chloe Sevigny inför den stora omskrivna utförsäljningen av sina kläder och accessoarer som hon arrangerade förra våren i New York. Händelsen drog till sig tusentals människor som köade, shoppade loss och tog selfies med Chloe Sevigny som själv var på plats för att signera bilder och böcker och låta sig bli fotograferad med fans och berätta historier bakom de olika plaggen hon hade valt ut till försäljning. Hon sålde 90% av alla saker. För få saker kryddar kläder som en bra historia. Det vet alla modemärken värda namnet. Men det här var förstås inte någon vanlig garderobsrensning. Chloe Sevigny hade en hel lagerlokal fylld med kläder och accessoarer som hon samlat på sig under många år som hon sålde. Saker som hon både köpt och fått och saker som hon både burit och aldrig använt och aldrig skulle komma att använda. Men mycket var det, så pass mycket att hon anlitade proffshjälp av en kvinna som hjälpte henne att rensa och sortera. Men den hjälpen måste man inte vara känd skådis för att få. För att anlita professionell hjälp för att få ordning i sitt hem och i sin garderob har blivit allt vanligare. Idag finns det i Sverige flera organisationskonsulter som man kan anlita för att bli coachad och klara av att kapa banden till gamla grejer. För det är inte så lätt som man kanske kan tro att göra sig av med kläder som man har emotionella band till. Men det är bra att göra eftersom för mycket kläder kan leda till kaos, oordning och en hopplöst överfull garderob.
Ja, men alltså här är det ju då 2 stora lådor som är helt fullproppade med kläder som inte ser ut att tillhöra en sorts kategori. Det känns ganska mixat. Det är liksom blusar, t-shirts, Ja, tröjor.
Organiseringskonsulten Anna Järp har precis slagit upp dörren till min lilla garderob.
Det finns ju inget plagg här som är vikt.
Den var värre än hon trodde.
Varför ligger alla kläder nedslängda bara i stora lådor?
Anna konstaterar ganska omgående att min garderob har förbättringspotential. Här är min strumppåse.
Oj, är det omatchade strumpor här eller? Det brukar kunna alltid finnas som en kategori hemma hos folk. En gång slängde jag 700 omaka strumpor hos en person.
Jag inser att jag har en del kvar att lära när det kommer till att organisera. Anna däremot vet exakt hur man gör.
Jag skulle bara vilja ta ut allting och liksom slänga det på sängen och sen bara börja om.
Anna Järp har i 10 års tid jobbat med att skapa ordning och organisera i människors hem. En stor del av jobbet är att hjälpa kunder att göra sig av med saker som många gånger inte används men ändå ligger kvar och tar upp plats. Anna och kunden tar ett rum i taget och ofta är garderoben en plats som kräver extra mycket tid.
Men garderoben, hur stor svårighetsgrad skulle du säga den är jämfört med andra områden att sortera?
Jag tror det är en av de svåraste områdena. Kläder och papper, det är det svåraste.
Varför då?
Det ligger mycket känslor i kläder och det är mycket... Ja, men det har ägnats liksom mycket tid åt det. Man har liksom haft kläder i... Ja, men det är liksom olika epoker i ens liv som det symboliserar. Jag tror att det är svårt att släppa många plagg.
Och papper då?
Ja, så där är man ju rädd för att liksom... Att man ska råka slänga något jätteviktigt. Det är nog mer, där är nog mer rädsla.
Nervositet.
Ja, exakt.
Och med kläder så är det mer sentimentalitet.
Exakt så. Precis, det tror jag.
När du började för 10 år sedan, hur såg, ska man säga, det här yrket och den här, att människor använder sig av den här tjänsten, hur har det förändrats under de här 10 åren som du har varit verksam?
Alltså när jag började med det här så visste ju faktiskt typ ingen vad det var alls. Och nu är det ganska många som när jag berättar vad jag gör, när jag kommer till exempel till något ställe med nya människor, så berättar jag mitt yrke. Då är jättemånga så här, ja, som Marie Kondo. Så nu har det ju blivit mycket mer känt, ja, liksom mer etablerat.
Marie Kondo har blivit berömd för sin metod att undersöka huruvida ett plagg eller föremål ger glädje. För relationen till plaggen är ofta känslomässig. Därför kan det vara svårt att kapa banden och göra sig av med grejerna. Jag och Anna har tömt ut min garderob på sängen. Hon fiskar upp en skjorta som legat längst in.
Oj, shit, den här är trasig.
Beskriv.
Ja, alltså den här skjortan har ju verkligen sett sina bästa dagar. Alltså den är ju galet skrynklig, men den har ju också ganska stora hål. Den har ju som spruckit i hela ärmen här.
Om det här var ju på riktiga jobbet nu, alltså du märker nu att kunden vill inte slänga det här plagget.
Mm, precis.
Kan det uppstå då liksom en slags dragkamp mellan dig och kunden?
Ja, lite grann. Vi kan fortsätta titta lite på den och ibland så, eller ganska ofta när jag säger saker, för ibland är jag ju ändå ganska rakt på sak så.
Hur säger du då?
Ja, du, vad tycker vi egentligen om den här skjortan? Och då brukar folk ganska ofta skratta, för då kan de vara så här, oj, nej men gud, ja, den där har ju verkligen kanske gjort sitt.
Så du säger inte, utan du ställer en öppen fråga så att personen själv kommer på.
Ja, exakt. Och då kan de ibland säga så här, vad tycker du? Det får jag ofta tillbaks. Och då säger jag så här, nej du, jag tycker vi slänger den här. Alltså jag tycker den här är för trasig. Och det är det som är roligt, att då har vi liksom redan kommit över den där gränsen. Att det är då magin sker, att då låter de liksom bara mig fatta beslutet. Och då gör vi oss av med så mycket grejer. Något form av, ja, något förtroende tror jag att jag får. Och sen ibland så kan det vara så här, ja, men det, jag vet, säger de, men det är min favorit liksom. Och då kan jag vara så här, okej, men vadå, det är din absoluta favorit? Så här, ja, jo gud, jag hade så mycket minnen till den. Eller liksom, jag fick den av min man.
Vad kan det vara för minnen som dyker upp då?
Alltså, det är det som är roligt. Helt liksom oombett så bara börjar folk babbla automatiskt när de ser sakerna.
Det kan vara att det dyker upp en kjol.
Mm, exakt. Då får jag höra hela det minnet, liksom hela festen, hur det är liksom, vad som hände, och det kan vara liksom en lång story om, ja, en specifik händelse i den personens liv. Men då kanske vi kan göra någonting fint med den. Vi lägger den i någon liksom typ en minneslåda. Jag brukar föreslå att man även lägger kläder i sin så här minneslåda.
Så minneslåda?
Oj, du har ingen sån. Det måste du ordna, tycker jag. Alltså det är också en grej, att man hittar ibland olika minnen överallt som folk har liksom, alltså sentimentalt värde som det egentligen då tjänar inget annat syfte än att de är sentimentala. Och då,
vad kan det vara för grejer?
Och det kan också vara precis vad som helst. Det kan ju vara deras barns första napp eller liksom deras sån här favoritplagg, maraton t-shirts som aldrig mer kommer att användas. Då tycker jag att man ska samla alla de sakerna och lägga dem i någon form av låda, så skriver vi liksom minnen på.
En minneslåda?
Ja, exakt.
De som anlitar Anna brukar själva vara förvånade över hur mycket grejer de har samlat på sig.
De behöver ju kanske ibland ett uppvaknande också. Så här, varför lever vi egentligen så här? Varför har vi det så här kaosigt? Liksom? Och jag tror att en del människor kanske så här, ja, de har tänkt att de kanske behöver hjälp. Men de förstår först när jag är där hur otroligt kaosigt det kanske ändå är. Och då kan de i och för sig också tycka att det är lite jobbigt. Så att vi kanske kommer komma till en process, du och jag nu, i den här organiseringen, att du faktiskt tycker att det är lite jobbigt. Och kanske blir lite arg på mig. Det har jag också känt. Det är ganska ofta som folk blir lite sura. Alltså de har kommit till den, de kommer till insikt medan jag är där. Och då blir det väldigt jobbigt för dem. Och det blir nog jobbigt, alltså jag tror egentligen arg på sig själva. För varför har jag gjort det att det blivit så här?
Varför blir det så här för människor då?
Alltså, man lär liksom faktiskt inte sina barn att typ hålla ordning. Jag tror särskilt nu för tiden. Det var viktigare förr i tiden, det har jag förstått. Och det märks på äldre personer att de har mycket, mycket mer. De viker sina kläder, de har liksom mycket mer. Ja, men jag tror att det hänger säkert ihop med vårt slit- och slängsamhälle. Att man bara, den här börjar bli lite sliten. Jag kan lika gärna slänga den. Eller så slänger man den ändå inte, för då får man ändå dåligt samvete. Så slänger man in den i garderoben istället.
Och så har jag mina hårddiskar här i garderoben.
Ja, exakt.
Sen är det numera inte bara kläder som tar plats i garderoben. I min garderob hittar vi till exempel en hög hårddiskar.
Man kan ju hitta liksom vad som helst i folks garderober. Det är liksom där det verkar gömma sig, ja, saker.
Till exempel vad då?
Allt från droger till sexleksaker. Nej, men det känns som det är den privata sfären vi är inne i. Liksom.
Garderoben är den privata sfären?
Ja, men det tror jag verkligen. Ja, men där, det är där man gömmer sina saker, sina mest personliga ägodelar. Absolut.
Är garderoben det nya kassaskåpet?
Ja, men exakt. Jo, men smycken är ju väldigt vanligt att man hittar också. Så att det, ja, det är det nog.
Jag och Anna har tillsammans på ganska kort tid lyckats rensa ut rätt så stora delar av min garderob. Det är som att Anna vet vilka plagg som jag använder och inte. Hon nosar sig till det.
Den kändes typ knappt som att du hade använt den.
Du känner in det?
Jag vet inte varför, jag bara känner det på mig.
Men du kan känna sånt?
Ja, kanske jag har utvecklat någon form av.
Har du utvecklat en intuition för vilka plagg som är använda eller inte? Kan du se på plaggen?
Ja, det tror jag. Det tror jag absolut.
Men hur tror du att du vet det då?
Men det är som att man känner om den är älskad eller inte.
Gör du det?
Jag vet inte, kanske. Jag har aldrig tänkt på det. Men jag brukar kunna säga så här, oj, det där är nog din favorit.
Ska vi göra olika höga nu?
Ja, det tycker vi kan göra.
Som, det är ju sommarbyxor.
Ja.
Det känns annorlunda att ta sig an ett utrymme i hemmet tillsammans med ett proffs. Inte bara det att Anna pekar ut en struktur för hur kläderna ska organiseras som jag själv förmodligen aldrig hade kommit på. Hon gör också någonting annat.
Jag skulle nog egentligen lika gärna kunna kalla mig för coach. Alltså organiseringscoach till exempel. Det hade nog varit en bättre titel egentligen. Det är precis det jag gör.
Men alltså, när du säger coacha, är det då att du coachar och står och hejar på? Typ så här, släng det där, släng det där.
Ja, alltså jag sitter faktiskt oftast själv och håller i plagget. Så då känns det som att den personen jag är hos får en annan insikt när de ser mig hålla i det och bara så här, gud, det där är ju jättetrasigt, varför har jag ens så? Alltså de får nya idéer och insikter kring det.
Kläder som vi har haft väldigt kul i kan vara svårt att göra sig av med, även om man aldrig någonsin kommer att bära dem igen. Men lika svårt kan det vara att handskas med kläder som är förknippade med någon annan, i synnerhet någon som stått en nära. När författaren Ingela Bents mamma Rut gick bort lämnade hon efter sig en stor garderob med kläder från mer än ett halvt sekel som dottern nu fick ta över. Och det var en klädskatt full av historier som hamnade i Ingela Bents knä. Men det var samtidigt också en börda. För vad skulle hon göra med alla kläderna som upptog ett helt rum i hennes lägenhet? Slänga, sälja eller något annat? Sakta började en idé växa fram. Garderoben var ju ett tidsdokument och en historia om ett kvinnoöde beskrivet genom kläderna. Här fanns så mycket att berätta och den ärvda garderoben blev därför så småningom till både en utställning och en bok. Ruts garderob, en modehistoria.
Ja, vi sitter ju nu i ett rum som jag har som lager kan man säga för alla de kläder som jag har ärvt efter min mamma. Och det är ju, ja, när jag samlade allting för flera år sedan i ett rum i min bostad så fattade inte jag hur mycket det var.
Men blev det ett helt rum fullt med saker?
Ja, det kan man säga. Det här rummet är fullt, men allt är inte här, det är fortfarande kvar saker där jag bor. Och då är det ju, ja, massa exempel här då från 30-tal till 80-tal i det här rummet.
Författaren Ingela Bent sitter omgiven av sin mammas gamla kläder. I hennes ateljé, som hon har skaffat för att kunna hålla ordning på alla saker, finns klänningar, kappor och dräkter från 1930-talet och framåt, prydligt upphängda på galgar på klädställningar. Här finns också travar av koffertar fulla av tygblommor, skärp, väskor, mönsterdelar, tygrester och modetidningar som även de har tillhört Ingelas mamma Rut.
Det är fantastiskt tycker jag vad kläder kan berätta. Det är ju det man får bevis för. Att kläder som en ingång till historien är, det är suveränt. Och folk får så mycket minnen och det är väldigt kul.
I sin bok Ruts garderob, en modehistoria som kom 2022 berättar Ingela Bent i både bild och text om sin mamma och hennes liv genom kläderna hon bar. Och de finns det många av. Ingelas mamma Rut hade nämligen ett stort klädintresse och hon sparade det mesta av det hon hade. Många av plaggen har Ingela en nära relation till eftersom hon själv har burit dem under årens lopp. Hennes egen och mammas garderob flyter alltså ihop. Ingela visar några exempel på de plagg som hänger i ateljén.
Men här till exempel hänger ju en klänning från tidigt 50-tal i ett fantastiskt material, sidentaft med sån här rullfåll längst ner. Och många av de här kläderna har en fantastisk kvalitet som man inte hittar idag. Ja, kanske jättedyrt. Det tycker jag är fantastiskt. Till exempel då, men sen är ju 30-tal, här är ju 30-tal. Och det där är ju en underbar klänning alltså i sidenchiffong som är med jättemånga volanger då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volanger som man får ånga. Och den är ju i rosa aprikos med mönster då. Den här till exempel har jag haft jättemycket. Förstår du den som bra grej? Den här är då alltså en 70-tals sidenkappa i helång. Sätter man på sig den här över ett par jeans så är det liksom, du vet, det är bara, det behövs inte mer.
Så att Men lät hon se upp den här, vet du var den kommer ifrån?
Nej, alltså det är också med den här garderoben att det här är ju inte då Märtaskolan eller NKs franska eller något av det här, utan det här är ju, hon bodde i Mjölby, där fanns det sömmerskor, det fanns olika klasser på sömmerskor som här mera vardagliga och naturligtvis finsömmerskor. Och jag vet att jag fick något papper på, jag tror det fanns 50 sömmerskor där på 50-talet. Alltså du vet, det är sån, alltså man sydde ju själv, det syddes ju förr. Och som vi sa då på 50-talet kom färdigköpt. Då var det konfektionen som kom. Och det finns ju också exempel på i den här garderoben.
Ingelas mamma Rut växte upp på den småländska landsbygden. Men i början av 1920-talet flyttade hon till Uppsala för att studera språk. Hon var då 19 år gammal och full av framtidsdrömmar. Kvinnorna i Sverige hade nyligen fått rösträtt och allt kändes möjligt. Under de kommande åren skulle Rut resa till både Frankrike och Tyskland för att lära sig språken. Men även om Rut drömde om ett liv i en storstad så var det i den lilla orten Mjölby i Östergötland som hon kom att bo under större delen av sitt liv. För där fick nämligen hennes man, Ingelas pappa Ragnar, arbete som kommunalborgmästare. De skulle båda strax fylla 30 när de flyttade dit i början av 1930-talet.
Hela den här berättelsen om hennes garderob är också en berättelse om kvinnoliv i högsta grad. Hon hade ju en utbildning i engelska, franska, tyska, en fil mag från Uppsala, pluggade i 5 år. Men använde inte den. Utan blev, kan man säga, hemmafru. Och då sa hon ju då själv att hon gick den långa vägen till diskbaljan.
Hur trivde hon med det då, stå där vid diskbaljan?
Ja, det var väl si och så med det. Men alltså hon, det var också som kvinna, hon, man, ja, man accepterade det ödet på något sätt. Det är ju så otänkbart för oss idag, för de flesta av oss i alla fall. Hon hade ju ögonen på sig i den här lilla stan. Hon var ju då borgmästarinna. Och det är ju också en annan tid när hon som gifte sig med min pappa då, som var kommunalborgmästare. Det sa man ju inte, man sa ju borgmästaren. Och kvinnorna följde ju mannens yrke. Doktor Vågman, det var doktorinnan, och prosten Leby, det var prostinnan. Och borgmästarinnan blev ju hon då. Så det kallades ju hon allmänt. Det är klart att folk hade ögonen på henne. Och det var ju inte så kul för mig, för jag var ju borgmästarens dotter. Det är ju ganska hemskt.
Varför var det hemskt?
Nej, men jag var utpekad på det sättet. Det var inte roligt, så jag lämnade ju då Mjölby så fort jag kunde.
Men hur påverkade det hennes sätt att klä sig, att hon hade ögonen på sig, tror du?
Noga. Väldigt noga. Noga med hur saker satt. Korsett såklart, var på den tiden. Och noga med sitt utseende och noga med att det inte var något trasigt. Och det fick ju jag också när jag var liten, då pillade hon ju med mig. Till exempel så permanentade hon mitt hår, för hon tyckte det var väldigt fult med rakt hår. Fick jag ha upp det själv då, gjorde det våld. Nej, men hon hade ögonen på sig och det levde hon upp till, kan man säga. Den lilla staden det här, småstadslivet.
Ja, i rollen som borgmästarinna fanns det mycket att leva upp till, inte minst när det gällde kläder och stil. Rut hade som sagt alltid haft ett stort intresse för kläder, och det la hon nu ner mycket tid och passion på.
Hon var ju enormt intresserad av kläder. Och då kan man ju säga, eftersom det 30-talet finns med i den här berättelsen, ja, men idag kan vi gå in och titta på Instagram på modevisningar direkt från Paris. Ja, men det fanns ju inte då, utan det var ju modetidningarna. Och det var framförallt Bonniers månadstidning. Och jag har ju kvar många av dem, vet du. Det är också det som är så kul med hela det här materialet, för det är ju så brett. Så jag har flera liksom nummer av Bonniers månadstidning från 30-talet. Och då tittade hon, studerade dem noga. Strök för till exempel snygg krage eller snygg längd eller snygga manschetter. Och sen kunde hon liksom anteckna och sen komponerade hon sina egna kläder. Och jag tror ju att det här var ju ett utlopp för hennes kreativitet såklart.
Men då när hon satt och tittade i modetidningar och gjorde som anteckningar vad hon gillade och sådär, vad gjorde hon med den här inspirationen sen?
Ja, men då lät hon ju se upp det. Då kunde hon ju visa det för en sömmerska.
Hade hon några modeskapare som hon beundrade lite extra?
Dior tyckte hon ju väldigt mycket om. Och du vet, och när The New Look kom och The Bar Suit 47 och sånt, jag menar, alltså det var ju häpnadsväckande, inte bara för henne. Och då kom ju de här vida kjolarna och det höll ju hela 50-talet. Det är ju fantastiskt. Och det var hennes favoritsiluett. Så när jag då på 60-70-talet gick vidare med det moderna som hon tyckte var gräsligt, allt det här, korta kjolar och allt det där som var hon på 60-talet, så blickade hon tillbaks mot 50-talet och läste de här sparade enorma tidningsögarna. Så jag då inte har alla, men... Ja, hon slog i dem och tittade då på gamla modeller och så. Men när hon var ung ägde hon ju med i modet, i som 30-40-tal, då var hon ju med. 50-tal var hon med, men sen tappade hon. Och då var det mer jag då som var den som var takt med modet 60-tal. Och då var hon kvar i 50-talet. Hon tyckte det hur jag klädde mig var hemskt. Framförallt då på 70-talet var jag ju mera...
Men hur såg du ut? Hur
klädde du? Ja, men hippie kanske mera. Och jeans, hon hatade jeans och träskor till exempel.
Och det gillade du, eller?
Ja, man hade ju det som folk hade då, liksom. Man har alltid följt med. Men då hade jag väldigt mycket nytta av hennes gamla sidensjalar med långa fransar och sånt. Och det förfasade hon sig över tillsammans med jeans eller någon. Det var ju mycket broderier på 70-talet. Man kombinerar fritt på ett sätt.
När Rut gick bort för många år sedan tog Ingela över hela sin mammas garderob, allt som fanns sparat. Visst var det en klädskatt full av minnen och berättelser, men också lite av en börda som dessutom tog upp mycket plats och som Ingela inte riktigt visste vad hon skulle göra med. Men det blev till slut först en utställning och sen en bok, berättelsen om Rut och hennes garderob.
Ja, jag tänkte ju då fanns ju alla de här kläderna, och jag tänkte det måste ju vara en berättelse där kläderna är i centrum. Det var ju givet. Jag kunde ju skrivit en bok om min mamma som hade haft en helt annan profil. Men nu var det ju kläderna som var det viktiga. Och då höll jag ju det temat. Så jag återgår till kläderna hela tiden. men samtidigt berättar man runt det.
Ja, hur var det att berätta hennes liv utifrån kläderna?
Ja, men det var roligt. Jag tyckte jag lärde känna henne. Och det var, hon blev nästan 90 när hon dog och var mådde ut toppen när hon dog då. Så att jag hade liksom glömt dels hur hon var när jag var ung, och sen fick jag lära känna min mamma på 20, 30, 40-talet. Och tänkte jag, men gud vad kul. Det har varit väldigt, väldigt fint att göra det. Läsa olika saker också om tiden, då får man ju researcha lite. Hur var Paris 1925? Jo men gud, det var världsutställning. Då var hon där. Du förstår, att komma från bondvischan i Eksjö, så kommer hon till Paris. Hon blev ju helt förälskad i allt franskt och allt i Paris. Och, ja, det var som ett skimmer kring allt franskt för henne.
Men förändrades din bild av din mamma mycket av att skriva boken?
Ja, gjorde det. Jag tänkte vad mysigt hon hade det. Och, ja, men då kan jag känna bli lite rörd av henne faktiskt. Och hennes väldiga omsorg i den här lilla stan. Om hur hon skulle se ut och allt det här. Ja, det berättar liksom om hennes liv. Hon hade nog kanske inte velat det från början, hamna så i livet. Jag menar, det fanns större vyer. Hon, ja, men det blev det så. Alltså hur liv kan bli. Hon var ju berätterska också. Alltså hade hon varit kvar idag och jag hade frågat henne, kunde hon berätta historier om varenda klänning? Men det är ju för evigt begravt. Och då, när hon ville berätta, då var inte jag ett dugg intresserad. Det är också typiskt, tror jag.
Det mest miljövänliga plagget är det du redan har. Det är en sorts mantra som upprepas av de som månar om att vi ska ta hand om de plagg vi redan har och inte rusa iväg och köpa nytt, nytt, nytt. Men att ta hand om kläder var länge en självklarhet. Att kunna sy och sy om och förvandla nästan vilken textil som helst i ett plagg var något som många, framförallt kvinnor, kunde göra. Det kunde till exempel den amerikanska artisten Dolly Parton som mamma. Hon var en hejare på att sy kläder av nästan ingenting till familjens 12 barn. I hennes händer förvandlades gamla mjölsäckar, lump och bitar från avlagda kläder till klänningar och kappor. Hon uppmuntrade för sin dotter Dolly till att sjunga och skriva och sydde kläder som hon gillade att bära när hon uppträdde. Ett favoritplagg blev en färgglad kappa som kom att inspirera Dolly Parton till att 1971 skriva låten Coat of Many Colors. There were rags of many colors, but every piece was small and I didn't have a coat and it was a way down in fall. Mama sewed the rags together, so in every piece with love she made my coat of many colors that I was so proud of. I den sjunger hon om hur hon älskade sin lapptäcksliknande kapp och inte kunde begripa varför hennes klasskamrater retade och hånade henne för en kappa som hon själv upplevde som ett underbart färgfyrverkeri skapad av sin mammas kärleksfulla händer. Bland alla de många, många låtar som Dolly Parton skrivit så är Coat of Many Colors en av hennes personliga favoriter. Till omslaget av albumet med samma namn finns en teckning av henne som barn klädd i kappan. Dolly Partons mamma har även sytt upp ett par liknande kappor till henne som vuxen och en av dem finns idag att se på Dollywood. Idag har det blivit på modet att ta tillvara på textilier och avlagda plagg för att skapa nya kläder. Förra året gick till exempel tidskriften Domnas Världs nykomlingspris, Knappnålen, till ett modeföretag vid namn Manue, vars koncept är att laga trasiga eller på andra sätt defekta kläder. Och det sena grundare, Maja Freiman, kan känna igen sig i Dolly Partons mammas klädskapande när hon får se en bild av den flerfärgade kappan.
Jäklar, vilka fina, ändå jättefina tyger. Alltså de ser ju väldigt tjocka och fina ut.
Det här är inte originalet. Nej. För att, som jag förstår det, så den riktiga kappan, när Dolly Parton väl hade haft burit klart den, ja, så gjordes den om.
Till något annat.
Ja,
ja, såklart, den gjordes det. Om man nu behövde liksom tygerna. Så det är ju inte som att man sparar på sånt här. Och det är det jag också tänker ganska mycket när jag gör grejer. Eller att det är samma koncept som jag har i huvudet, att plagg inte har liksom en fast form utan att det bara är ett material som kan bli någonting annat utifrån vad man behöver i stunden. Så att, ja, exakt så som jag tänker också. I recall a box of rags that someone gave us and
Det har varit ett minst sagt händelserikt år för designern och konsthantverkaren Maja Freiman. Hon har inte bara själv hunnit bli mamma, utan samtidigt så har hennes modeföretag också fått sitt stora genombrott. Men det är inget traditionellt märke. Nej, det hon har specialiserat sig på är lagningar. Och det är reparationer som syns och tar plats och förvandlar de avlagda plaggen till nya kreationer.
Jag kallar det designade lagning, men det är ju ännu mer än så. Det är ju liksom konsthantverk och kultur.
Det är egentligen inget nytt. Bara två generationer bak så var Majas syn på kläder en självklarhet. Men född i en generation som börjat glömma bort gamla lagningstekniker, hur kom det sig att Maja Freiman ändå intresserade sig för det? Hon berättar att hon började sy redan som riktigt liten, först kläder till sina dockor, och som åttaåring lärde hon sig sy på maskin.
Då när jag började sy så var det inte som att jag gick till en tygaffär och så här köpte tyger. Utan min mamma sparade alltid på material. Så nere i vår källare fanns en garderob som var full av gamla kläder och tyger och så. Så att där var jag alltid ner och rotade. Och jag kan komma ihåg att jag liksom var uppe ganska sent på nätten och hade verkligen så här, det här vill jag ha på mig imorgon i skolan. Och så satt jag där nere i källaren och sydde. Så att jag började liksom med någon typ av remake för att det var det materialet jag hade. Men jag visste inte riktigt att det var... Det konceptet fanns inte riktigt då.
Tidigt älskade hon loppis och som vuxen började hon arbeta inom second hand-branschen. Hon fick jobb med att sortera skänkta plagg och överväldigades av hur mycket kläder det redan finns och hur många plagg som på grund av små defekter inte kunde säljas i svenska second hand-butiker.
Jag har liksom sett så mycket plagg och varit frustrerad länge över att saker skickas vidare på export eller liksom inte kan säljas, hamnar i soporna på grund av, liksom, som jag tycker, det är bara små defekter.
Men vad kan vara en så här liten defekt?
Men en sån liten defekt kan ju vara typ som det här lilla hålet som var i den här tröjan. Som gör då att så här, ja, men det finns så himla mycket kläder redan, så att vi kan vara jättehårda med sorteringen. Så då går den bort. Men då tänker jag, det här är en väldigt liten lagning som jag gjort till mig själv.
Vad kan det vara? Mindre än en centimeter i omkrets?
Ja, exakt. Precis, och den här har ju låtit vara så liten. Men ofta så utgår ju från en sån här liten defekt och kanske överdriver den så att den blir mer en del av plagget. Ja, det är väl en liten defekt. Små hål, alltså fläckar, alltså sånt som inte går bort. Du vet, folk, man spiller saker på fula ställen mitt på magen.
De bortsorterade plaggen exporteras till exempelvis Polen och många plagg fortsätter sen en exportresa över världen, berättar Maja Freiman, där många slutar sina liv på olika soptippar. Och när Maja började studera på Textilhögskolan i Borås mindes hon alla ratade plagg som passerat genom hennes händer.
Och så då kände jag, varför ska jag sy någonting nytt när det finns så mycket material? Så att då fick jag till att göra mitt examensarbete utifrån second hand-plagg.
Det var inte helt utan motstånd som skolan gick med på att låta Maja arbeta med redan existerande kläder. I sitt examensprojekt undersökte hon olika lagningstekniker, allt från den snabba silvertejpsmetoden till långsamma hantverksmässiga. Men att projektet skulle fortsätta efter skolan var egentligen inte självklart. Efter examen gick Maja tillbaka till lagerjobbet med att sortera plagg, men fortsatte se potentialen i det defekta.
Alltså det tyckte jag var så störigt när man stod där. Så här, det är exakt det här materialet jag vill ha och jobba med, så att varför ska det iväg och sen ska jag försöka leta efter det på någon statsmission outlet?
Men det som blev katalysatorn till att faktiskt ta steget och starta ett modeföretag var när en vän från Textilhögskolan ringde upp Maja. Vännen Alva Johansson hade också efter examen börjat jobba med att sortera plagg.
Och sen så ringde hon mig och bara, alltså det är så sjukt det som du ändå har påpekat typ med ditt examensarbete och så här, att det finns så mycket bra grejer. Och hon visste ju att jag gärna ville starta någonting men kanske inte hade liksom drivet att göra det själv. Så då var hon så, ska inte vi bara göra något?
Det här var mot slutet av 2019 och Maja Freiman lyckades få till en deal med sin arbetsgivare om att få köpa defekta plagg för 5 kronor styck. Medan hon sorterade fyllde hon kassar med trasiga plagg med renoveringspotential. Och hon och designpartnern Alva inspirerades av varandras stilar för att skapa ett gemensamt uttryck.
Och för mig var det skönt att tänka att ingen behövde veta att det var jag som gjorde någonting, utan jag kunde tänka att andra tänkte att det var Alma som hade gjort saker. Så för mig så gav det jättemycket självförtroende i mitt skapande om att få jobba ihop med en annan person och framförallt med Alma. Så det var jättebra för mig.
Jag ber Maja visa mig några plagg och invid ateljébordet finns bland annat en söndertvättad Pippi-tröja som förvandlats till korsett. Ett par jeans har färgats med lökskal och järn och fått många lappar över olika hål, bland annat flera stora över rumpan.
Jag tror att de bara var trasiga liksom här i grenen, men det blir så himla fult när man bara lagar litet då. Eller man kan inte sätta en liten lapp, har jag lärt mig. Alltså då måste man göra en stor lapp så att det blir en del av designen. För att annars blir det så, vad har du mellan benen? Liksom, man måste överdriva de ställena.
En smal 30-tals sidenklänning har gjorts till graviditetsplagg genom snörade öppningar över magen. Den designade hon till sig själv för att bära på årets Elle-gala där hon var nominerad. Till den har hängande band med glittrande stenar också adderats.
Jag tycker det är härligt när det låter om en. Det är mycket sånt här som jag kallar för strånkar.
På en provdocka sitter en topp gjord av ett riktigt gammalt lakan.
Men såna här lakan kan man hitta ganska ofta på loppis och sorteringar där de legat vikta i ett linneskåp jättelänge och så är det gulnade fläckar. Så de brukar jag ta hand om och färga först. Så den här har jag färgat med avokado, skal och kärnor, så då får man den här rosa färgen.
Från sin lokala sushi-restaurang har hon fått avokadorester. Maja berättar att växtfärg ofta dras till fläckarna och förstärker dem. Och lagningarna Maja gör försöker inte heller vara dolda. Nej, de tar plats och blir en del av själva designen. Hål får ofta vara kvar men fixeras genom till exempel färgglada virkade kanter. Ja, virkade detaljer är något av ett signum. Maja adderar också gärna pärlor och stenar och ibland även små speglar till plaggen. Hon gillar att leka med motsatser.
Kontrasterna är det som oftast får mig att gå igång. Liksom. Glansigt och matt och ja, nytt och gammalt och sådär.
Smutsigt och glittrande.
Exakt, smutsigt versus ja, men, skat glitter.
Men vad tror du det som gör då att vi nu igen har fått upp det här intresset, att ändå verkar som att det är många som tilltalas av plagg där det syns att de är lagade?
Ja, det ironiska är ju att man kan ju ändå köpa typ en sån här typ av patchad grej på typ Zara. Alltså det är så att alltså man blir helt tokig, att det liksom har blivit trendigt, så att kedjorna gör att det ska se ut som att man har lagat en tröja och satt ihop det med en annan tröja. Alltså det är ju bara så här, så dumt, så att klockorna stannar. Så varför? Alltså det handlar väl, jag tänker att det handlar om den stora liksom hållbarhetsvågen. Vi måste ta tillvara på de resurser vi har och så där. Men just uttrycket lagat, men jag tror att det handlar om att man är trött på att allt ser så lika ut.
Trots ett år av framgångar blev det också året som Majas företagspartner hoppade av projektet. Maja Friman förklarar att det är ett hårt jobb att starta upp en verksamhet och att hon ofta får frågan om hur hon ska skala upp företaget och till exempel producera flera versioner av samma design. Men hela lagningskonceptet blir en sån idé svår att genomföra och det är inte heller något som lockar Maja Friman. Istället har hon valt att göra det motsatta. Från att ses som ett modemärke har hon valt att skifta fokus till att arbeta mer som en hantverkare. Istället för att fortsätta producera nya kollektioner utan att veta vem som ska ha kläderna har hon börjat arbeta direkt mot personer som vill få sina plagg lagade. Och designern och konsthantverkaren Maja Friman har också som mål att få fler att själva börja laga och sy om sina kläder och håller därför workshops där folk tar med sina trasiga plagg. Jag frågar vad som är det mest essentiella för att lära sig laga.
Att det bara är att börja egentligen. Alltså inte sitta och tänka så mycket utan bara okej, men kör. Vi hade någon workshop för några veckor sedan och då hade en tjej med sig en kappa som det var så malätet på. Och hon hade ju stått och funderat på den jättelänge och jag bara, klipp bara, börja klippa bort och så ser du vad det blir. Och sen så till slut hade hon klippt som hjärtan runt om istället. Så, här. Så det var ju väldigt kul att bara peppa någon och våga börja klippa i plagget. Now I know we had no money, but I was rich as I could be in my coat of many colors. My mama made for me.
Du har lyssnat på Stil P1. Vi som gör programmet är producent Erik Schelin, reporter Samanda Ekman och Viola Nilsson, tekniker Astrid Ankarkron och Christer Orreteg, och programledare är Susanne Ljung. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Tack för oss, vi är tillbaka nästa vecka samma tid, och vill ni så kan ni även följa oss på Instagram, Stil i P1.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.